Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej Anders och välkommen till Kamratpodden 4 meter, oberoende socialdemokratisk.
Hjärtligt tack. Vill du att jag ska säga något?
Nej.
Kan jag bara prata på?
Det går bra. Vi sitter ju här, ska vi säga, i transparensens namn ska vi säga att vi sitter med varsin liten prinsesstårtsbit. Ja.
Så här låter det. Oj vad gott. Det här är
men det är roligt
att vi Per-Rolf-radio.
Ja, verkligen. Men det har vi varit inne på innan, att vissa lyssnare blir så fruktansvärt arga när man äter i podd.
Hörrni, det vill jag säga, go fuck yourself. Vi lever också under betingelser som är livspussel från helvetet. Mm. Ska vi få i oss en bit prinsessbakelse, då kan vi bara göra det medan vi poddar. Mm. Jag kan inte dra en prinsessbakelse på tvärbanan, fattar ni väl? Måste dra när jag kommer fram till fritid, och då har vi ett tidsfönster på 45 minuter att spela in där. Men också snacka
om toaletten,
snacka om annat. Så prinsessbakelsen, det blir ju då under inspelningen.
Men det har varit ganska så här frigjort och härligt. Om man tog fram en prinsessbakelse på tvärbanan. Kaffetermos, prinsessbakelse och satt sig åt.
Där är ju kaffetermosen det som skiljer den från en trevlig person till en psykotisk person. Mm. För bara prinsessbakelse, då blir ju liksom galning eller uteliggare. Eller någon som har rökt så jävla mycket gräs hela helgen och vaknat upp i någon lägenhet i Hökarängen och fått en manchis. Gått in på någon sån här
lokala Coop
och köpte hon prinsesstårta, sitter och äter med en plastsked på tunnelbanan, gröna linjen.
Kanske bor på gröna linjen.
Ja, kanske. Du, vi ska väl också säga det att, eller, vi, precis innan så sa vi så här, det är nämligen så att vi har tänkt att prata om något idag. Och det är inte om krisen eller invasionen i Ukraina. Som då vill vi också i transparensens namn säga att det här är alltså torsdag förmiddag. Världen pratar inte om någonting annat just nu. Vi vet inte alls hur det ser ut på måndag. Det lär inte vara över. Men det kan också vara så att Ukraina är i ruiner och ryska armén är på väg genom Polen. Det lät okunnigt om jag säger så. Men kanske, jag menar, det kan vara ett helt annat läge. Så att, tänk på det att vi är fortfarande precis i krigets första timmar när vi spelar in där. Och vi har också bestämt oss för att vi ska hålla linjen.
Men kommer du ihåg? Nu kör man spåan. Men kom du ihåg, du minns ju det på 80-talet när under kalla kriget när man var rädd för liksom tredje världskriget. Men kan du känna att det där kommer tillbaka nu?
Ja, det aktiverades direkt i morse. Och sen så pratade jag med Alex, gick till skolan. Han hade inte snackat med honom för han hade så bråttom, men så ringde han och, alltså min 15-åring, och uttryckte otrolig oro för det här kärnvapenhotet som Putin har sagt att om ni går in här så ska ni få se på repressalier som ni aldrig hade kunnat ana. Och sen så säger en Rysslandskännare i SVT imorgon att han menar då kärnvapen. Och man ser hur den här Rysslandskännaren ångrar att han har sagt det, för att det är barn som sitter framför tv-apparaterna.
Var det lilla aktuellt?
Ja, varför jag menar Barnjournalen med Bengt Falström, de skrädde inte orden när.
Nej,
Andres Kyng fick göra ett reportage. Han hade bara ett sätt att få. Vi har pratat väldigt mycket om Andres Kyng, men han hade ju bara en kanal att berätta om Sovjet, och det var ju Barnjournalen. Så att vi fick ju rätt hårda liksom fakta där om kärnvapennationaler och vad som skulle kunna hända om någon brände av några megaton i liksom centrala Europa och sådär.
Men Andres Kyng ger ju en känga till alla som påstår att svensk television var så vänstervridet under 70-90-talet.
Ja, det är bara skitsnack.
Skitsnack.
Henrik S. Järrel.
Jag tänkte precis säga Henrik S. Järrel. Göran Skytte,
fast han var ju vänster på den tiden. Han vred väl över på 80-talet.
Ja, men när han hade sina intervjuprogram så var han väl på väg över, va? Full frontal conservative.
Det var han, jag gör precis när han.
Men jag tror att många svenska hushåll nu ångrar att de slängde den där broschyren Om kriget kommer i pappersinsamlingen, eller hur? För att man tänkte så här, vilken töntig broschyr. Om kriget eller krisen kommer, vad töntigt. Förr i tiden när vi var små, då stod det ju telefonkatalogen. Det fanns ju en sida bara hängiven åt dessa. Alltså krigets fröjder är väl att ta i, men åter, så här, i händelse av krig, vad samlas man? Alla meddelanden om att kriget, att kampen upphör är falska, eller hur? Var det någonting sånt?
Det kommer jag inte ihåg. Jag läste alltid det där med sån enorm klump i magen. Så
Men du vet ju att alla då, all kommunikation om att faran är över, alltså ska betraktas som falska. Det var därför de där japanska soldaterna då stred i andra världskriget fram till typ Nixon avgick.
Så att de var igång.
De var igång.
Är i höll
ja, men det finns väl historier om de här japanska soldaterna som inte förstod att andra världskriget var över och höll på. Höll stånd, fast det var väl ingen som kom dit, typ. Ja, det finns säkert folk som kan mer om detta än jag.
I efterhand så här, tänker man så här, det kan ha varit den bästa tiden i deras liv.
Ja, men det var ju som någon blandning mellan så här, leka Robin Hood och kanske lite Flugornas herre. Lite en skön blandning, en skön cocktail av penalism och friluftsliv, helt enkelt. Och då pratar jag inte bara om Flugornas herre utan också av Robin Hood, som kanske inte alls var så mysig som han framställs i sin disneyska rävgestalt.
Nej. Robin Hood, jag tänker på Robinson Crusoe.
Robin Hood! Robinson Crusoe, ja. Men Robinson Crusoe, så en blandning mellan Flugornas herre, Robinson Crusoe och Robin Hood.
Ja, men och man tänker sig att de har den här komradion på och att någon så här mer och mer sällan säger kom hem nu Iso. Ja. Blir du av den bara. Skakar vi till den här basketbollen som de har då. Vad heter den? Hank. Ta ett varv.
Just det. Ja.
Drömmer om tjejer. Simma lite. Vapenvård.
Drömmer om skarpslipade samurajsvärd. Men nej, men det är, alltså jag är inte så tagen av det här.
Va?
Jag är inte det. Det är sjukt att säga det, men jag är inte så tagen av detta.
Vad är din, hur på vilket
sätt? Jag tycker rent intellektuellt att Putin är en jävla fascist och att det är helt sjukt det som sker. Men det är någonting, alltså det är väl kanske att jag har på något sätt vant mig, för att så här, alltså invasionen av Krim, det var väl typ, var det 2014 eller?
Ja, det var 2014.
Ja, det hände, det blev lite protester, men sen ingenting. Alltså västvärlden har ju inte gjort någonting. Det finns ju, jag vet inte om det finns några sanktioner överhuvudtaget, fanns det innan det här? Kanske så här, de det är ju ingen som agerar.
Jag tror att det har varit vissa sanktioner inför som att man gör lite trögare och får fram vattnet ur en kran. Liksom att, men jag tror att jag tycker att det här är en enorm skillnad.
Så här, max 2 falukorvar per hushåll. Den typen av sanktioner.
Ja, exakt. Men också att man, vi ska ju ändå kunna göra affärer med ryssarna, men det ska vara lite, vi ska känna så att vi kanske inte skriver under våra mejl med MVH, utan bara slash och så,
just det,
så Jens Stoltenberg.
Ja. Men jag läste någonting idag i DN om sanktioner, att det skulle vara sanktioner mot väldigt många, men det var någon anledning inte mot så här personligen mot Putin och Medvedev och så här, att man skulle inte strypa deras tillgångar utomlands, vilket ju är liksom fullkomligt hål i huvudet.
Det kanske är den rädslan för att Putin sitter och leker med kärnvapenknappen. Att om han inte kan liksom få kontakt med sina belgiska konton eller sina schweiziska nummerkonton då.
Jag fattar att det diplomatiska spelet inte är samma sak som att skilja 2 10-åringar från en skolgård.
Nej.
Men jag tänker att ibland kanske man skulle tänka lite mer som om de här kombatanterna var 10-åringar på en skolgård.
Men jag tycker ändå att det är märkt att du inte ser allvaret.
Jag ser allvaret, men jag känner inte det.
Nej,
alltså jag är helt avtrubbad.
Men jag känner så här, nu är det här under en längre period. Men om man jämför med tyskarnas
invasion av Polen 39,
ja,
att då reagerar jag
starkt. Ja, då hade
starkt.
Du reagerat. Som du pratar nu, så hade du inte gjort det, för att de hade ju redan invaderat Österrike och Tjeckoslovakien.
Ja, i alla fall delar av det.
Nej, delar av det.
Vad heter det? Sudetenland?
Nej, Sudetenland var det de ville åt med Polen. Sudetenland var det som var isolerat bakom.
Ja, just det. Men jag vet inte om det var, tog de hela Tjeckoslovakien eller var det bara de tyska, alltså Böhmen, Mähren?
Ja, jag tror det var, jag vet inte, fan vad dåligt. Men det var ju det som var så här att, inte en gång till, då jävlar. Och sen så när de gick in i Polen så...
Alltså jag hade nog tyckt att på samma sätt som idag, att Polen, det här var ju dumt, men jag hade inte känt någonting. Nej, men alltså jag börjar få liksom förståelse för Chamberlain. Alltså att han... Att han som har framställts som vek och undfallande och att han inte satte hårt mot hårt från början och så vidare. Mm. Men jag kan förstå de motiven.
Men sen är det så att med vissa extrema undantag så kändes inte andra världskriget speciellt mycket någonstans. Förrän sommaren 41 när de gick mot Sovjet, och inte ens då, utan det var först när kriget vände som det började verkligen kännas för alla. Men och det kanske, och sen i efterhand säger man det började först september 1939, men det kändes inte supermycket då.
Nej, det är möjligt att folk... Det kanske kommer kännas först när jag får liksom byta ut min bensinmotor till ett gengasaggregat. Mm. Och när jag får börja göra kaffe av någon här konstig kotte.
Mm. Tror du att vi kommer att få sån här beredskapsromantik igen? Ny Ulla Billqvist och...
Jag tror att det kommer ligga en massa svenskar ute i fält i vinterlandskap och som kommer få liksom svenska armén.
Vet du om jag tänker skulle bli vår tids Ulla Billqvist?
Lalle.
Nej, hon är för mörk.
Okay,
alltså, nej, Benjamin Wahlgren.
Benjamin Wahlgren?
Han kommer vara...
Benji?
Benji kommer att underhålla trupperna, tror jag.
Och han klär ju så fint i uniform också.
Ja.
Eller hur? Alltså, hans, liksom de här, lite, han har ju redan de högt skurna byxorna.
Ja.
Alltså, han har ju väldigt högt skurna byxor. Lite, och det var liksom lite danssnitt. Ja. Sådär. Karl Dahl-byxorna som vi brukar kalla dem.
John Fosse-brallan.
precis. Fosse-brallan.
Och... Det är Bob Fosse jag tänker på. Kanske John Fosse är väl en norsk krimförfattare. Men,
nej, just det, Bob Fosse var han, koreografen och regissören.
Ja. Och Sigrökan.
Just det, men som gjorde Cabaret.
Ja.
Och även Lenny, va?
All That Jazz.
All That Jazz. Mm. Men han gjorde även filmen om Lenny Bruce, va?
Kanske han gjorde det.
Ja. Vi låter det vara osagt, men ändå sagt på något sätt. För att om det var så, så har vi ju liksom namedroppat tre av kanske Bob Foss största filmiska verk, va?
Ja.
Var det fel så har vi ändå braskat om att det var lite fel. Men det sagt om situationen i Ukraina, så rullar vi igång avsnittet, va?
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Anders.
Fredrik.
Idag är en lite annorlunda dag här på den. För att jag har varit ute på i medierna och du vet... insupit atmosfärer och hittat lite grejer som kan vara en ingång till prat i den här podden.
Bra.
Alltså, det brukar kallas för förberedelse.
Fantastiskt. Jag är både nervös och uppsluppen.
Du ska inte vara nervös, för att det här är... Det första är... känner du till att det är säsong 2 av Young Wallander? Jag har haft premiär.
Är det sant? Fick de... De måste ha fattat produktionsbeslut för den samtidigt som säsong 1 då, för att... Ingenting har väl blivit så utskällt.
Var det så?
Alltså, det var väl så
som utskällt. Säsong 1. Ja. Men de fick en säsong 2. Mm. Och Adam Paulsson spelade inte Young, jag skojar lite, så Young Wallander. Men heter väl Young Wallander. Alltså Young Wallander. Alltså lilla Wallander-ligan. som vi brukar säga. Det handlar alltså om en ung Wallander innan han då blir den här lite åldrade, luttrade, buttre polisen i poliskonstapeln i Ystad.
Mm. Det... Ja, den här Wallander bor mer i en förstad till Vilnius, något miljonprogram i Kiev.
Ja, det spelas väl in i Vilnius, men det ska väl föreställa Malmö, tror jag.
Ja.
Men inför det här då, säsong 2, så gjorde svenskarna en intervju med Adam Paulsson. Och jag tänkte läsa upp introt där. Södermalm är nyvaket. Solen strilar genom takåsarna medan espressomaskinerna ångar och kaffekonnässörer med klistermärksprydda MacBooks fyller kaffebaren Lycke vid Nytorget. Adam Paulsson, som bor ett stenkast därifrån, anländer i lätt tonade glasögon och med en analog kamera i handen som han införskaffat efter rekommendation från vännen Sverre Gudnason. Jag tycker om att fånga vardagshändelser med den. Det är spännande att inte veta hur bilden blir förrän man framkallat filmen. Det finns något äkta och organiskt i det, säger han.
Det är det sjukaste jag någonsin har hört sen när jag tappade en jack i texten i Svenska Dagbladet Helg. Ja. Det är det sjukaste jag någonsin har hört.
Ja. Och jag känner ju inte Adam Pålsson. Han är säkert en hyvens kille. Men han framstår ju som en full frontal vandrande kliché.
Ja, men alltså det är ju journalisten som är full frontal vandrande kliché.
Ja, där skulle jag vilja hejda dig. För om du skulle blivit intervjuad av familjen Knyckers, ja, skulle du ta med en analog kamera som du har fått av vännen Fritte Fritsson? Det blir så spännande att framkalla bilderna. Man vet aldrig vad som kommer komma fram. Det är ögonblickskonst samtidigt som det är slumpens musik, säger Anders och putsar sin Leica-kamera med skogsugarskjortan som han köpt på Nudie.
Ja, men det är ju...
det är någonting jävligt utstuderat över, och så när man, nu har jag inte ens bildmaterial, men alltså han är super hippie, ja, men lite en hatt och
tonade glasögon, en snygg hippie.
Tonade glasögon och någon så här overshirt-aktig direkt från Quebec. Men det är något skrattretande över liksom så här, det här ambitionen att vara så otroligt rätt, eller hur?
Jo, men det är journalistens, alltså han har väl, jag menar, han har säkert en ambition att vara så rätt, och det har väl väldigt många män i 35-årsåldern.
Men det finns ju två sorters män runt Nytorget. Ja. De som kommer dit med sin coola Carhartt-mössa, eller vad nu är, ja, nu bara att säga att märket kanske inte är alltid tufft, men som kommer dit och så gör intervjun. Och den andra då, som väljer att ta med sig en artefakt då, som på något sätt ska signalera någonting. Det är det jag vänder mig mot. Att det är inte bara journalisten som målar upp det här, vad ska man säga, nyliberala kultureldorado till Lund Lycke-caféet på Nytorgsgatan.
Det är som en dålig kaffereklam från TV4. Man ser ångorna gå upp från kaffekopparna och liksom kreativa medelklassmänniskor med ljus hy av icke-utländsk härkomst som rör sig bak när släpljuset slår in liksom. Det är jävla liksom reklamfilmigt beskrivet, och det tycker jag, då ser man ju att journalisten har ju, ja, men Adam skulle väl på en intervju, han skulle också lämna in kameran för service, på kameraservice. Han greppade den, slängde på sina solglasögon, så sa han så här: nej, jag har fått någon kompis. Jaha, vilken kompis? En kollega. Vilken kollega då? Måste vi gå in på det? Måste vi? Vem?
Men det kanske kan vara kul för läsaren att veta.
Sverrir Gudnason. Va? Sverrir Gudnason. Jaha, ja.
Jaha, Sverrir.
Ja, men det måste vara kul med att ta bilder så här, med analogt, med film. Då är det ja, men vad är det som gör det så kan vi inte prata om Young Wallander? Ja, vi kan prata om Young Wallander. Förresten, jag kan prata om det här med fotografier. Fattar du? Adam Pålsson sitter och vrider sig som masken på en krok. Det kommer inte med.
Men nu målar du upp ett helt annat scenario. Ja. Men det var ett fint scenario. Är det för liksom att friskriva Adam Pålsson från skuld som du målar upp det scenariot?
Det blir roligare innehåll i podden om vi inte tycker lika. Jag tycker också att det verkar svintande. Men man får ju tänka på att Adam Pålsson är skådis, och skådisar är inte de skarpaste knivarna i lådan.
Nej, och de kan ju i vissa fall framstå som lite pretentiösa. Dels för att de är det, och dels för att de vill framstå som det. Mm. Eller hur? Mm. Kan man säga.
Joel Spira hade aldrig gjort det här.
Nej, helvete vad Sofie, vad är Sofie? Vad Joel Spira inte hade gjort det.
Han hade öppnat, han hade kommit med en tårtkartong med en prinsesstårta och börjat äta med en sked. Ställ frågorna, jag ska vidare.
har du köpt den här på Lycke? Nej, för fan, den här har jag köpt.
Den är djupfryst.
Jag har köpt på djupfryst på Ica här om hörnan. Du, jag ska vidare sen, jag ska på en bar mitzva. Men nej, men det är ju, har vi skrivit, finns det något mer att säga om Adam Pålsson egentligen? Eller om
jag har faktiskt aldrig träffat honom, men jag har hört att han är jävligt trevlig.
Men det kan jag verkligen tänka mig. Så det är verkligen inget så här försök till karaktärsmord från min sida. Det var bara att jag tyckte det var ett sällan skådat liksom klischéskapande framför våra ögon.
Ja, det var ett svidande stycke stilistik också, måste jag säga.
Ja.
Alltså det kommer inte bli någon romanförfattare av den där journalisten.
Men alltså det är en person som, jag vet inte vem det är, men det är en person som skriver bra. Men det är också så att hela texten i sig är så otroligt nära en kliché. Så att det är, så om jag skulle skriva en parodi på en text så skulle jag skriva ungefär så. Mm.
Det har varit roligt att se motsvarande stilistik, alltså exakt den stilistiken med en intervjuperson som går tvärs emot, alltså typ så här, en intervju med Aron Flam i den stilistiken.
Ja.
Då hade det ju varit konst. Mm. Men som Adam Paulsson känns så mycket det här.
Mm.
Så det är väl det som är tricket, att förmodligen att måla upp personen. Så om den här personen vore en interiör, ja, då vore han den här interiören.
Liksom. Ja. Men alltså, om man målade upp den här interiören med sådär Mac, det som är rykande doften av kaffe, där sitter de med sina klistermärks behängda Mac-datorer och sörplar när förmiddagsstrålarna slår in genom den hjälpligt tvättade glasrutan. Mm. Ja, här sitter de, hela PK-vänstern, säger Flam. Eller då hade det blivit
något. Bra, då hade det blivit direkt. Mm. Men förmodligen så hade...
Här sitter de, kulturfittorna.
Säger Flam och tänder en cigarett.
Ursäkta, man får inte röka här inne. Säger vem, säger Flam.
Säger vem, komma, säger Flam. Du, det är barnbok, så här, säger vem, säger Flam.
Alltså, så här, att det finns en karaktär i någon Flam som är, så, som är mot. Alltså en gubbe som är mot, ja, motvals.
Man får inte röka här. Säger vem, säger Flam. Som ett omkväll. Ja,
det där är jättebra.
Hon vill inte ligga med dig. Säger vem, säger Flam. Hon säger.
Ja. Men det där är en franchise som roligt nog både vi och jag tror faktiskt kanske att Aron Flam skulle uppskatta.
Ja, Aron Flam
för att han skulle förstå storheten i det här. Han pratar mycket om trixten och den här personen som är på tvärs med saker och sådär. Och lurendrejaren och så. Så att jag tror att han kanske skulle uppskatta det. Mm. Och han skulle kanske också uppskatta det då som alltså rent ekonomiskt om de här böckerna skulle börja sälja.
Problemet hade varit att det var svårt att hitta ett större förlag med en marknadsföringsbudget som skulle ta idén, hur bra den än var. Man skulle vara tvungen att ge ut dem på eget förlag. Men det är ju för sig han också bra på, att kursa saker på eget förlag.
Verkligen, genom sina egna kanaler, etc. etc. Jag tror fan att Rabén och Sjögren hade nappat. Alltså.
Säger vem? Säger Flam.
Men fan, det här på riktigt en bra idé. Ja. Ska vi, nu har vi liksom outat inför tusentals människor här. Men det är så att säga, det är kanske ingen av de här som är barnboksförfattare tar den här bollen och springer.
Barnböcker är det egentligen att ta vuxenlivet och bara ta bort alla bisatser. Det är som jag och en kompis, vi kom på barnbokserien Kan själv på fyllan.
Det skulle vara en
ska jag köra bilen? Ja. Kan själv.
Det är jätteroligt. Ja. Men jag har en liten pixibok här som jag läst för barnen som handlar om morfar. En beskrivning av morfar som som träffade mormor, de hade bageri och de hade, alltså det är liksom en beskrivning av livet som är jättefin. Och sen så är det en sida bara, en gång drack morfar lite för många öl. Och sen så någonting typ, det har han inte gjort sedan dess.
Och det är fantastiskt.
Ja, alltså bara en sån liten passning till verkligheten. Ja. Alltså det är, nu kanske det låter som man tycker, ja, alltså i dagens barnböcker, de blir ju så här tillrättalagda så. Men det är intressant, för de är tillrättalagda på liksom, det är väldigt många barnböcker som tar upp så här så jobbiga ämnen som så här, att mamma har dött och sånt.
Mm.
Och det är okej, okay, men inte kanske så här, det är ingen som röker och dricker.
Nej, nej.
Utan det, jo, men det kanske det är också, jag vet inte.
Nej, det är svårt att få in cigaretter och sånt.
Ja.
Men barnboken är ju ett perfekt medium för den som tycker om att berätta saker mellan raderna.
Mm.
Väldigt mycket barnlitteratur sker ju mellan raderna, vilket gör att de här idioterna som sitter och liksom nagelfar böcker efter sånt som barn kan äta upp sig på missar hela innehållet, för att det var mellan raderna.
Ja, det är ju ungefär som sån här progressiv politisk litteratur i diktaturer. Att man skriver allegorier och sådär.
Ja.
Ja, det handlar om en åsna och en räv, men egentligen handlar det om en diktator och en frihetskämpe.
Inte så konstigt att de bästa fablerna är ryska fabler. Mm-hmm. Under tsartiden.
Mm-hmm. Aha.
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 Vem var krokodilen, tror ni? Aha.
Alexander Krokodil.
Och vem var den lilla apan som satt där uppe i träd? Tolstoj.
Såklart. Själv. Är en liten apa, jag heter Leo Tolstoj. Bom, tjika, bom, tjika, bom, bom, bom. Boom, chica, boom, chica. Där blev han mördad i Mexiko. Men Isaka. Eller var det?
Nej, Trotsky.
Trotsky. Jaha, vem tänkte Tolstoy du på? Tolstoy, jag författaren. Jag vet vem Leo Tolstoy är.
Den stora fabelförfattaren.
Jag blandar ihop Tolstoy och Trotsky.
Ja.
Det var ju, men jag vet vilka båda är.
Ja.
Men det var bara en lapsus i huvudet.
Ja, också en barnbok. Tolstoy eller Trotsky.
Trotsky eller Trotsig. Den är kul, eller hur?
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du, jag har ju varit ute ännu mer i media.
Ja, fan vad du har varit ute i media.
Känner du till Sofie Löwenmark?
Ja.
Hon är en journalist och ledarskribent. Expressen, frilansskribent på Expressen tror jag. Och sen är hon med i en sajt, en grävande sajt som heter Doku. Som granskar våldsbejakande islamism.
Mm.
På samma sätt som Expo då granskar högerextremism.
Mm. Jag balanserar upp det här PK-Expo.
Ja, lite så, lite så. De har liksom sagt att vi ska det här med islamism och våld från den alltså jihadistiska kanten, det ska vara vår grej. Och det är väl lovvärt i sig. Och så då hade de ju varit en av dem som hade bevakat den här som hände för typ, det här är en liten kort recap bara, men som hände för typ ett par veckor sedan att det liksom spreds rykten i arabisk språk i både media och alternativ media om att svenska myndigheter stjäl barn från då i huvudsak då muslimska familjer och till och med att de skulle göra dem kristna och så. Och det är ju liksom då en krock mellan den här kulturen där liksom man tar hand om sina egna barn och det gör vi också, men där barnet är liksom en del av familjen till det här våran statsindividualism här i Sverige där vi har myndigheter som då också ser till barnens rättigheter om de blir slagna eller lever i en familj som är helt dysfunktionell så kan man då omhänderta barnen och placera dem, liksom fosterhemsplacera dem.
Mm.
Och det är det som då har blivit en sån här superkrock mellan de här två värdesystemen kan man säga och som då Doku har varit med och granskat.
Mm.
Och då skrev ju då Jan Guillou i Aftonbladet en dräpande krönika kring det här där han liksom så här, ja men han tog heder och ära av Sofie Löwenmark, alltså på ett väldigt ganska, ja men på ett Jan Guillouskt arrogant sätt. Där han liksom beskyllde henne för att... Men han liksom
kom med,
han kom med antydningar om att hon var någon typ av säpo-agent. Eller i alla fall, han skrev att så här, hur har hon kunnat nästras in i de här arabiskspråkiga sidorna? Och det är någonting som säpo normalt gör.
Mm.
Men det är mycket antydningar. Så här, som att han inte då kunde nästras in i svensk byråkrati då, till exempel under IB-affären. Eller vad är skillnaden liksom?
Ja, men alltså
Jan Guillou är sitt vanliga arroganta dumma jag helt enkelt, men han är ju som en gås där allting rinner av honom, så är det ju med Jan Guillou.
Problemet med Jan Guillou är att han kan aldrig någonsin se att han själv är en del av problemet eller att han, framförallt kan han aldrig se att han själv har brister.
Nej.
Och en tanke av Jan Guillou är alltså en perfekt tanke.
Ja, men så är det. Så är
och
det.
En slutledning är vattentät, för det är ju Jan Guillou som har tänkt ut
det. Just det, precis. Det är ju en väldigt intressant människotyp som det finns kanske 2-3 stycken av totalt sett i den här världen. men då är det alltså så att medierna i P1, det här underbara programmet som granskar medier då, har lyckats få tag på Aftonbladets ansvarig utgivare, publisher, Lena K. Samuelsson, som jag liksom bara har liksom ingen riktigt koll på Lena K. Samuelsson sådär. Men och då, mediernas reporter Tonsi Persson intervjuar då henne och jag har ju klippt ihop lite grann av det hon säger. Vi ska lyssna på det.
Jag menar så här, att vara kolumnist, det innebär att man har en vittgående frihet att uttrycka en personlig syn och hållning och en åsikt. Och som utgivare har jag att ta ställning till om en kolumn är inom ramen för den friheten. Och de åsikter som en kolumnist ger uttryck för, det är vederbörandes egna. Det är inte Aftonbladets åsikter. Och allt annat, menar jag, det vore att inskränka kolumnistens uppdrag. Återigen, alltså Jan Guillou har förut resonemang. Han är sedan decennier både omtvistad och omtalad journalist. Och han uttrycker sig väldigt starkt, väldigt skarpt. Och det menar jag att han får göra inom ramen för att vara kolumnist. Jag menar återigen att han får föra det resonemanget som kolumnist. Det är inte en nyhetsartikel. Det är en kolumn och den bygger på att man har egna resonemang, perspektiv, åsikter som framförs. Jag menar att han ger uttryck som Jan Guillou gör. Han är en stridbar kolumnist och journalist. Och han har, som är välkänt, inte förvånande på sig silkesvantarna när han ger uttryck för sina åsikter. Mitt jobb igen är att ta ställning till att den här texten ligger inom ramen för vad jag menar att en fristående kolumnist kan ge uttryck för. Jag menar att den gör det. Jag behöver inte hålla med honom. Återigen, jag behöver inte hålla med Jan Guillou. Jag menar att hans kolumn faller inom ramen för vad han som fri kolumnist på Aftonbladet kan ge uttryck för.
Okej, och du ångrar inte publiceringen?
Jag står för den publiceringen.
Fan, han jobbar. Han jobbar så hårt med henne där. Ja. Han har ett svar.
Det är roligt. Det är inte så många som känner till medierna i P1s reporter, Tonsi Persson. Men inte för att skryta, men jag gör en ganska bra Tonsi Persson. Vill du höra?
Ja. Nu medger han alltså att publiceringen av, som jag gjorde, att den inte strider på ett god publicistiskt sätt.
Det var ganska bra, va?
Skitbra.
Ja, fan, tack. Det är synd att få har hört Tonsi Persson.
Men han har ett ganska bra case med sig in i intervjun. Som har skett en anliknande grej tidigare på Aftonbladet.
Så är det.
Där man blev fällda. Mm. Och där man också har... Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var.
Men det var ju... Åsa Lindeborg skrev någonting om att en svensk forskare som heter Martin Krag på något sätt var i maskopi med någon, va?
Mm.
Ja, det var någon sån.
Och
ja.
det gick inte igenom, så att säga. Det blev fällt. Men, och då anser han Tonsi att det här är exakt samma sak. Men då har Lena K. ett svar.
Precis.
Han är oberoende kolumnist och det här faller inom ramen för det som en oberoende kolumnist kan säga.
Ja, men det är ju när man hör Lena K. Samuelsson så tycker du det låter som att hon vill vara med i medierna, eller tycker du det låter som att hon gör ändå?
Det är inte, hon är inte lika glad som du och jag när vi sitter i landskampen.
Nej,
precis.
Det kan man inte säga. Skulle du vilja löneförhandla mot Lena K. Samuelsson?
Nej. Inte.
Om jag hade haft Lena K. Samuelsson som svärmor, alltså, jag hade flytt fältet direkt. Alltså.
Hade du bett om Lena K. Samuelssons dotters hand för det första?
Det hade jag inte gjort. Jag hade nog bett om hennes dotters hand. Jag hade nog kanske... Jag vet inte, antingen hade jag bara gått därifrån eller liksom, hade jag krälat i stoffet, tror jag. För att hon känns som en sån person som på något sätt genom sin blotta närvaro bara... visa med all önskvärd tydlighet att du ska inte komma här.
Ja, men alltså det här mot bakgrund av att du har hört en intervju där hon där hon liksom har sett, känner att säga fel grejer, då kommer Jan Guillou hoppa av Aftonbladet, för han har råd att göra det.
Ja. Nej, men jag förstår ju att det här är en sån här grej som hon gör motvilligt.
Ja, hon hatar honom.
Ja.
Jag tror hon hatar honom.
Är det så?
Jag är inget annat än att, men det jag hör är att hon säger att han är en speciell person. Alltså man förstår att han är en stor tung kloss på Aftonbladet och att han är jätteviktig för dem.
Ja, men sen kan man väl tycka att alltså, hon låter inte som någon muntergök, eller hur?
Nej, hon låter som en typisk rektor som säger nej till att ge barnet ledigt för att åka på 3 dagars extra skidsemester i anslutning till sportlovet.
Ja. Det är en sån här personlighetstyp som jag tycker hon låter som en personlighetstyp som man blir lite rädd för.
Ja.
Alltså Jan Helin var ju motsvarande på Aftonbladet. Han var i alla fall chefredaktör. Jag vet inte om det är samma, liksom, exakt samma roll. Men Jan Helin hade ju inte gett det här intrycket.
Nej, men risken med Jan Helin, som är lite yvigare och gladare och gillar att snacka och kanske inte alltid spiknykter.
Så här, ska vi ha en sån här knapp där liksom, så här förtalsknapp, alltså när någon säger någonting, så ska vi så här, det här, den här åsikten står vi inte för.
Jag har en gång åkt buss från en bröllop. Det här var för 20 år sedan, så var det på ett bröllop, Och då var Jan Helin på det bröllopet också. Och på vägen hem så tog han micken i den här bussen som han kört. Och då han släppte den inte.
Wow.
Han var inte spik. Jag ska hålla tal för er. Ja. Jävligt rolig. Alltså otroligt rolig och trevlig. Ja. Det är inget ont om honom. Men det jag skulle säga var att han hade kanske börjat bemöta det här och relativisera det. Och till slut så hade mediernas reporter fått rätt. Eller det hade gått vidare. Men hon blockade ju fullständigt.
Ja, men jag förstår ju att det är en chefsroll. Mm. Att det är också ganska skönt att vara stenhård. Alltså att inte vika.
Ja.
Men det är ju det är en sån här person som när man sitter på den här löneförhandlingen. Alltså då kommer man med ett krav på liksom att men alla andra har väl fått 3000 löneökning. Jag tycker det är rimligt att jag också får det.
Mm.
Och så går man därifrån med en lönesänkning.
Ja, och allt hon har sagt är så här. Vi tillämpar individuell lönesänkning. Och vi tittar på varje fall enskilt. Och bla bla bla. Så här, det har hon sagt. Men det hon ger uttryck för det är att hon har väldigt, väldigt lite på fötter för att säga så här.
Mm.
Alltså hon vågar inte gå utanför den här gränsen. Hon har en journalistisk princip. Mm. Och då har man ju fattat att journalistiska principer är väldigt viktiga.
Ja.
Alltså journalistik är som någon slags konstig vetenskap.
Ja.
Som handlar det som var i allmän intresse. Men också vad får man inte publicera. Och sen så finns det liksom ett bygga av principer runt det där.
Men hon menar ju, och hon upprepar ju då med en dåres envishet. Jag säger inte att hon är en dåre, men hon upprepar ändå med en dåres envishet att Jan Guillou är krönikör och att inom krönikans...
Kolumnist.
För, kolumnist, just det. Vad är skillnaden mellan en kolumn och en krönika?
Jag tror att en krönika är lite mer ro.
Men alltså, han är kolumnist och inom ramen för den här kolumnen då så kan man ha vissa friheter att testa tankar. Det är väl egentligen det hon menar.
Ja.
Och så frågar han om då liksom det kanske liksom kan vara till skada för Sofie Löwenmark men det bemöter hon ju inte riktigt så då är det återigen, jag menar att inom ramen för en krönika kan skriva en krönika.
Men är det så liksom rent juridiskt att det som skrivs i en kolumn eller krönika det faller inte under ansvarig utgivare?
Det tror jag att det gör.
Ja, för då har hon ju ändå ett ansvar.
Ja, men det är ju ganska, det ska väl ganska långt, det ska väl gå långt innan det blir förtal, men det skulle ju kunna prövas. Ja.
Det kommer säkert att göras, särskilt efter den här intervjun.
Ja. Men om jag åkte med Lena K. Samuelsson till östra Ukraina och det kom fram någon så här rysk separatist med någon Kalashnikov och bad oss liksom att lägga ifrån oss våra vapen så där och jag säger det till Lena så då är man glad att hon är med, eller hur?
Jag behöver inte hålla med honom.
Hon behöver inte hålla med den ryska separatisten.
Ja, bara gör som man säger.
Ja. Alltså, är det en Kalashnikov eller en kolumn du håller framför
mig? Ja, men exakt. Men är det så vi ska se på Jan Guillou som en rysk galen eller ukrainsk separatist i Donetsk som är en Kalashnikov och kanske har rökt krokodil.
Det är en otroligt, otroligt rysk drog.
Ja, krokodil, ja, roligt.
Ja, ja.
Men du, jag har ju läst Jan Guillous bok, den här Han som dödar himlens änglar.
Mm, just det, den nya.
Ja, jag har ju verkligen alltid haft någon slags positiv bild av Jan Guillou.
Mm.
Men under läsningen lärt mig att mer och mer hata Jan Guillou.
Wow.
Hatar honom så mycket. Och alltså inte på ett sätt som gör att det skulle dra ut i jihad. Men jag bara känns otroligt stark ovilja mot den karen.
Mm.
Alltså vi är verkligen på varsin del av det. Alltså om det finns ett rutsystem med olika parametrar så är vi i varsitt hörn. Mitt emot varandra där.
Men det är ju roligt för att han betraktar sig själv som vänster. Mm. Och det gör ju du också.
Mm.
Men är det så att vänstern är ett hjul?
Ja, det verkar så.
Eller?
Inom ramen för vänstern.
Ja.
Men släng in Ulf Kristersson i det här rutdiagrammet så hamnar han närmare mig mänskligt. Kanske inte politiskt.
Mm.
Jag tycker att Jan Guillou har ju väldigt tydliga principer. Till exempel att han konsekvent tar ställning i Palestina-frågan för Palestina.
Mm.
Det är en otrolig.
Ja, men det är bara tecken på, alltså jag har ju liksom luftat i den här termen fläckvis intelligens ibland.
Mm.
Och Jan Guillou är väl ett typexempel på alltså där alltså han är ju säkert mycket intelligentare än vad jag är. Han är mer vältalig, han skriver bättre. Men det är någonting när på något sätt högpresterande och intelligenta människor ändå liksom fastnar i någon slags skygglappstänkande. Ja. Det är som att liksom deras begåvning står i vägen för dem själva. Det är väl någon slags arrogans att de tror att de, jag kan skriva och tala, alltså kan jag tänka.
Ja, men det är en personlighetsstörning tror jag som handlar om att om någon börjar syna någonting av det jag säger, då kanske hela bluffen faller. Alltså att han lever, han har en självbild som han själv känner inte ens stämmer.
Men normalbegåvade människor inser väl att en sån konflikt som Israel och Palestina är liksom mångfacetterad och mångbottnad och svår.
Mm.
Och jag tror att de flesta också skulle hålla med om att de israeliska bosättningarna på Västbanken är alltså strider mot både hyfs och FNs deklarationer.
Mm.
Men de flesta skulle nog också hålla med om att Hamas är en islamistisk, om inte terrororganisation, så åtminstone är liksom en djupt problematisk organisation som inte alls har någonting med demokrati eller frihet att göra, utan också det är ju liksom, utan snarare tvång och förtryck.
Men det har ju Jan Guillou också insett. Ja. Han är ju väldigt PLO-vänlig då.
Ja, ja.
Så han har ju, så korkad är han inte.
Nej, men då kanske jag och Jan Guillou står varandra nära.
Ja, alltså,
men det är någonting med att hela tiden liksom stå på palestiniernas sida. Det är så, det blir så dumt. Men det, det är väl, den konflikten är ju som gjord för att välja sida.
Ja, men det är en image också. Ja. Det är liksom en som jättemycket del av en identitet. Det är ungefär som att vara vegetarian eller HBTQ-aktivist liksom, att vara pro-palestinsk eller pro-israelisk. Mm. Det sitter ju väldigt mycket i.
Men alla som får såna här grejer som livsstilar blir ganska osköna.
Han är ju jävligt intressant, för han är ju väldigt mycket livsstil.
Mm.
Alltså dels här Palestina-grejer, men också hans Östermalmsvurmande.
Mm.
Liksom att han bor på Banergatan och äter middagar för 6000 kronor och liksom fnyser åt vin som är dåligt. Och men folk är livrädda när de ska igenom en flaska vin och sådär. Man har hört folk som ska hem till Gios och ska ta med sig en flaska vin och typ gråter på vägen dit.
Men det var som när jag skulle spela in en podd med Rickard Julin och bjuda honom på champagne.
Okay.
Känner du till Rickard Julin?
Nej.
Han är världens mest framstående champagneexpert.
Ja.
Han liksom är den som har blindtestat absolut liksom bäst champagne liksom i världshistorien.
Mm.
Och han skulle vara med ett avsnitt av Allt velat veta. Jag skulle ta med en flaska champagne.
Hur var det då?
Ja, men det var jättebra. Han var inte alls så fisförnäm som jag tror att Jan Guillou skulle ha varit. Men jag tror att Jan Guillou, han skulle ha fattat sig. Eller han skulle ha funnit sig i situationen ändå.
Det vet jag inte.
Nej.
Risken är att han är så, det beror nog på vem som är givaren.
Ja. Men om jag skulle kommit med en flaska italienskt vin för typ 110 kronor så skulle han sagt...
En Bardolino.
Ja, nej men så, nej tack, jag dricker inte detta.
Nej. Det tror jag han skulle kunna ställa. Ja. Den kan vi ställa till...
Den kan vi ge till grisarna. Vilka grisar? De här nyrika människorna som har flyttat in på Östermalm. De som tror att störst bil vinner. När det egentligen handlar om störst kuk. Om ni fattar vad jag menar.
Nej, men alltså när det gäller det här med förtal och så. I den här boken, jag spoilar hela handlingen. Det börjar ju med att Jan Guillou sitter på ett gammalt fall som han har fått av en polis som han läser. Och det är att någon har gått in på Hells Angels nya etablerade klubbhus i Rinkeby. Där de har ett klubbhus. Och dödat 8 man. Alla är dödade med samma vapen. Och det vapnet tillhörde killen som skulle hålla vakt. Alla de andra personerna är tungt beväpnade. Men de har inte hunnit avlossa sina vapen. Vilket innebär att den här personen som har gått in. Han har alltså först övermannat vakten. Skjutit honom med hans vapen. Gått in och skjutit 7 personer till så snabbt. Så att de inte hinner dra iväg en kärve. Liksom kulsprut och picadoll.
Det låter ju som Carl Hamilton.
Det är Carl Hamilton.
Du menar alltså den Carl Hamilton, alltså Cockroach
Carl Hamilton, för att det upptäcker Jan Guillou sen när han, för att Carl Hamilton har ju 2 bostäder, dels att de bor på en framför Sankt Göran och Draken statyn där i Gamla stan, där har han en hel fastighet och där har han också byggt en egen skjutbana.
Okej, okay, i källaren?
Ja, i källaren. Ja, men sen så har han också ute på sitt gods Bergshamra, där han byggt en action skjutbana.
Wow.
Där hoppar upp figurer så här.
Och det här har ingenting med Jan Guillous pojkdrömmar att göra, eller?
Nej, det tror jag inte. Det här är,
men, det är något helt annat.
Ja, men då är det i alla fall en sekvens när Jan och Carl, eller Erik Ponti som Jan Guillous karaktär heter, kör ett pass i actionskjutbanan. och då ser han att Carl lyckas pricka 16 figurer på 20 sekunder.
Mm.
Perfekt. Och då fattar han att det här var 8 och det tog 10 sekunder. Det måste ha varit Carl. Så frågar han Carl, vad var det du? Men i alla fall så är det så att...
Men det är alltså insprängt fiction i
ja,
det?
Ja, okay. Det är insprängt. Det är en del så här...
Men och det, som jag har förstått att det är lite Noréns dagbok-aktigt ja. Vissa partier.
Så, så pissigt. Ja, det är så ja. Jävla uselt. Noréns ja. Dagbok är ju väldigt bra, bra stilistiskt. Ja, ja. Det är uselt. Ja. Och så plus att han försöker, han leker med begreppet humor.
Ja.
Så han har ett omkväde att han, det finns bara en skrytmåns här. Ja, det är G.V. Persson. Ja, det finns väl ingen som tjänar mer pengar än jag. Ja, G.V. förstås. Sådär.
Okay,
alltså det ja. Hela tiden. Det är, ja. Man skrattar inte. Och sen så, hans långa, helt idiotiska meningsbyggnad när han liksom ska, han går upp i kanslisvenska för att dra någon enkel, han ska liksom, jag kan inte ens citera. Men det handlar om att det är en gammal gubbe med ont i knät, för det har han. När han har blivit diskbrock i ryggen och sen så har han hans fru och han plockar svamp och köper vin och de aktar sig för corona och kan inte fira jul med barnen utan det är bara han och hustrun och sådär. Men insprängt i det så blir han kontaktad av Carl Hamilton för han behöver hans hjälp i ett fall. Och då berättar han först om ett annat fall där han hjälpte Carl Hamilton i den saudiska öknen.
Och nu är han inte Erik Ponti längre?
Nej, han är Erik Ponti hela tiden. Så Erik Ponti, Jan Guillou alltså, som har ett gods, gillar jakt, är rädd för corona, har ont i ryggen, skriver böcker, ligger på Lilla Pirat, bla bla bla. Är kompis med GV, kompis med Jan Myrdal.
Mm.
Han berättar om han super Jan Myrdal full nere i Varberg där på det där kommunisthotellet. Det ligger väldigt nära verkligheten. Han namedroppar, han tar heder och ära av flera personer. Janne Josefsson, alltså. Han är inte värd någonting.
Och som en slump så skrev Janne Josefsson i DN idag om att han tyckte att Gio hade skrivit en vansinnigt dålig kolumn om Sofie Löfvenmark.
Ja, men du, alltså, han är så jävla elak. Men jag ska komma till att han blir tillfrågad av Carl Hamilton att göra ett jobb. Och det är att, för det är några som trakasserar en äldre kvinna som bor i ett stort träslott. Lite motsvarande det här slottet som Statens fastighetsverk köpte för att en eventuell evakuering blev det för 59 miljoner som ligger vid Ulriksdals slott. Ett sånt hus.
Ja.
Där är någon tanta som är 90 år som bor och hon blir trakasserad på nätterna med konstiga ljud. Och då gör Jan Guillou och Carl Hamilton en utredning och ligger och spanar med värmekameror och så lyckas de se att det är två ryssar som håller på där.
Mm.
Ja, och det leder de till ett säkerhetsföretag inne på Sigtunagatan, nej, Hälsingegatan, och som gör shady grejer.
Ja.
Och i styrelsen för det bolaget, det här är strikt fiktivt, sitter för detta justitieminister Thomas Bodström. Så han från ingenstans.
Men det är så han skriver in Thomas Bodström som är eventuellt inblandad i någonting som har med avlyssning och kedje grejer och ryssar att göra. Bara i någon slags fiktiv del av den här boken.
Ja, bara, han tycker, det kan han väl göra. Han var ju ändå inblandad i allra skandalen. Liksom.
Just det.
Så att, och där någonstans, då hade jag...
Men följde du med den tråden då?
Ja, där någonstans, för då började han stilistiskt också spåra fullständigt. Och då tog jag min för egna pengar inköpta bok av Jan Guillou och sulade den hårt på golvet. Och nu ligger den under en trave post och jag kommer aldrig läsa ut den.
Wow.
Det är 30 sidor kvar.
Hunden har kissat på den.
Ja, hunden är ju rumsren.
Och vi får aldrig,
jag har kissat
och
på
vi får, ja, precis. Vi får aldrig reda på vad motivet var för varför de här två ryssarna trakasserade den 90-åriga tanten.
De har ju lämnat landet, utan det är större intressen. Förmodligen så handlar det om att någon vill komma åt fastigheten, ska jag tippa på. Men så dåligt som man skriver också så kommer inte slutet att vara spännande. Det kommer sluta med att han äter jättegod mat och dricker svindyrt vin på Bergshamra och Carl Hamilton berättar varför han sköt ihjäl de här 8 hälsingekillarna.
Men det är tur att Jan Guillou inte lyssnar på poddar, för annars hade ju du varit med i hans nästa bok. Alltså barnboksförfattaren Anders Sparring hade suttit i styrelsen på någon shady high-tech security-företag på Hälsingegatan.
Vem vet vad han har nog bottar ut och letat efter sitt namn.
Outgrundliga är då Herrens och Gios vägar.
Men bara för att knyta tillbaka, så att jag fattar att Lena K. Samuelsson har dubbla känslor inför den här karen.
Det har vi alla. Men du, vi ska tacka för oss. Ja. Och vi ska ju plugga såklart. Och ja, först, det första vi pluggar är väl Jan Guillous nya bok, tänker jag.
Ja, Den som dödar himlens änglar. Köp den, det är en bra brasvirke. Man kan tända kamin. Men...
den är väl lite för färsk för att ligga på rean, va? Eller?
Den ligger inte på rean.
Nej. Men nästa år ligger den på rean. Ja. Och då kan du köpa den i sån här...
i pall.
På pall. Ja. Och så kan det liksom, är den billigare kanske en björkved till och med.
Kan vara kul också att testa det här bokbål.
Ja, eller hur? Precis. Det är ju en fräsch aktivitet som förknippas med många spirande demokratier i världen.
Det är roligt att han har varit ordförande för Svenska Penn också. Ja, brännböckerna.
Svenska Bränn. Det är en förening som drar lite motsatt riktning.
Ja, precis.
Men du, vi ska säga att Oslipat säsongen är igång.
Oj, vad är det?
Och det finns en massa städer. Och det jag kan tipsa om framöver här nu.
För ska jag säga en stad?
Ja.
Landskrona,
där kör vi. Det ska jag tipsa om framöver framförallt. Det är den 16-17 mars i Malmö och Lund så kommer Messiah Hallberg, Kirsty Armstrong och Thomas Högblom med flera komiker. Det kan man köpa biljetter till. Samma dag, den 17 mars, är vi i Jönköping med Johannes Finlandsson, Simon Svensson och Eva Soler. Och sen i Landskrona 5 april med Anders Ankan Johansson, Simon Svensson och Hanna Katzler Mölstad. Alltså listan, it goes on and on.
Fantastisk.
Och biljetter lista på oslipat.com.
Underbart. Och jag har en bok som kommer komma ut nu här. Det är bara några veckor kvar. Den heter Familjen Knyckerts och Damen med fjäderboan. Som jag mycket ser fram emot att se när den möter er läsare och vad ni tycker om den.
Du, jag kommer läsa den, jag kommer bemöta den på något sätt.
Vad härligt. Ja. Och avslutningsvis, om du som lyssnar på det här gillar oss och verkligen gillar oss, så kan du bli Patreon. Och då går man in på Patreon-sidan patreon.com/4meter, 4 med bokstäver, meter med bokstäver.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.